På julmarknaden vid Prinsvillan så köpte jag en liten stickad barnmössa som jag hittade där, som såldes tillsammans med en massa andra saker. Och den såldes av en förening som hette Föreningen Kisumu. Och det här ska vi få höra mer om idag. Och jag som sitter här, jag heter Katarina Johansson Nyman och det här är ett program på Radio Tyresö. Och ja, då har jag ett par representanter här ifrån den här föreningen. Välkommen hit.
Tack.
Vad heter du?
Jag heter Ulla Stureus.
Ja, och sen har vi också?
Kerstin Lindberg.
Och ja, då får ni berätta lite kort, vad är det här för förening?
Föreningen Kisumu är en förening som bildades 2002 och syftet med föreningens verksamhet, eller vad jag ska säga, det är en medlemsförening och insamlingsförening. Vi samlar in pengar till förmån för en skola, förskola och skola för föräldralösa barn i Kenya, i västra Kenya. Strax söder om den här staden som heter Kisumu. Och föreningen fick sitt namn efter den staden.
Mm. Och du sa att den bildades för drygt 20 år sedan. Ja. Berätta, vad är historien? Hur kom det sig att den här bildades och att ni blev engagerade i den här föreningen?
Ja, jag tror att jag börjar eftersom jag var med från allra första början. Det började i Årsta i södra Stockholm. Och det började i en skola som heter Skanskvarnskolan som ligger i Årsta. Och där arbetade då en man som hette Odada Albinos. Odada är ifrån Kenya. Han kommer ifrån nära från staden Kisumu. Han jobbade på skolan då och hade lite olika arbetsuppgifter. Han berättade för vår skolintendent, jobbade på den här skolan. Han berättade för vår skolintendent om barnens situation. Om många barn som hade blivit föräldralösa efter på grund av HIV-epidemi och AIDS. Föräldrarna hade dött i AIDS. Och dessutom så finns ju också malaria. En dödlig variant av malaria just i den här trakten utav Kenya. Det är västra Kenya, nära Victoriasjön. Föreningen bildades, han berättade om barnens situation, att de inte fick gå i skola, att de var fruktansvärt fattiga, fick bo som extra barn hos släktingar eller vänner. Och de var väl inte så väl ansedda i familjerna därför att de var ju en extra belastning. I ett ganska fattigt område. De fick absolut inte gå i skola. De skulle jobba. Jobba, ta hand om småbarn. Eller kanske jobba på åkrarna.
Hade de här barnen då sämre i sina familjer än de så att säga, egna barnen då?
Ja, det kan man säga. Mm. För de egna barnen såg ju familjen till att de fick gå i skolan. Men de här barnen fick väl gå om det fanns utrymme för det, men det var det inte så ofta, utan de fick vara hemma och hade det väldigt, väldigt eländigt. Sov ofta direkt på golvet, hade ingenting, fick dåligt med kläder. Vi träffar ju på många av de här barnen i byn när vi har varit nere i Kenya, gått runt. Så att han, Odada, som kommer ifrån det här stället, han berättade för Kristin om hur barnen hade det. Och hans dröm var att få starta en förskola eller skola för barnen där nere. För de här barnen, på något sätt. Och han sa, kan inte du hjälpa mig på något sätt? Och han hade fått nys om att det fanns utrangerade datorer i skolan. Så han tyckte att de datorerna skulle inte jag kunna få köpa dem. Så han då frågade Kristin mig och vi gick vidare, för man kan ju inte ge bort saker från en skola hur som helst. Utan...
För du jobbade också på den skolan?
Ja, just det. Jag var rektor där, men vi fick väl gå vidare och fråga, hur gör man med såna här utrangerade saker? Ja, de skulle bara kastas, så varför inte ge bort dem till honom om han kunde göra något nyttigt utav det? Så han fick de här datorerna och han var så oerhört glad för det, för att nu tänkte han att nu kanske jag kan använda dem till någonting. Men sen satt Odada, jag och Kristin hemma hos henne och pratade en kväll. Och så sa Kristin, ja men skulle inte vi kunna göra någonting mera? Och då föreslog jag att vi kan ju kanske bilda en förening och samla in pengar. Så då gjorde vi det. Och så började föreningen Kisumu.
Mm.
Det var starten.
Ja. Och de roller som ni har i föreningen idag, vad är din roll då, Ulla?
Ja, jag är bara vanlig medlem idag, men jag har åtagit mig att vara så kallad manager för skolan nere i Kenya. Den vi så småningom byggde och som fortfarande finns kvar efter 20 år, drygt 20 år.
Och manager, är det som någon slags rektor då? Eller på?
Nej, det är skolchef. Alltså det finns en rektor på skolan, men skolchef, om man säger, har totalansvar för allt. Ekonomi och administration, det pedagogiska och så vidare.
Mm. Och det funkar liksom att ja, på lite distans också då?
Ja, lite distans, det är 600 mil. Det är ganska
jag antar att du är där ibland också.
Ja då. Mm. Jag har varit där väldigt många gånger.
Ja. Så förutom att du var initiativtagare, eller en av initiativtagarna till det här, så är du fortfarande engagerad. Ja.
Absolut. Mm.
Och du då, Kerstin?
Jag kom med 2003 när vi lärde känna varandra. Och jag tyckte det lät väldigt spännande att vara med på en resa. Den andra resan eller någonting sådant. Ner till Kenya för att titta på skolan. Och så har jag varit engagerad ända tills nu.
Mm.
Och som idag är jag med i styrelsen för föreningen Kisumu.
Mm.
Vi ska väl berätta också att under en period så i början så var vi som ett, vad ska vi säga, tillhörde en skola där nere. Men till slut så tyckte de att så här kan vi inte hålla på, utan ni får bli egna. Och därför så bildades en stiftelse nere i Kenya. Det var det enda sättet. Så du är mer knuten till stiftelsen nere i Kenya.
Mm.
Och jag är mer här. Jag har varit med i stiftelsen förut, men nu så är jag här.
Precis, för det var min nästa fråga egentligen. Hur ser organisationen ut då? Alltså hur funkar det med föreningen kontra den här stiftelsen då?
Föreningen är ju den insamlingsorganisation som finns i Sverige. Alltså som samlar in pengar för att vi ska kunna driva skolan där nere. Och stiftelsen äger skolan och marken som skolan står på, kan man säga. För att en svensk förening kan inte äga mark eller hus i Kenya. Det är inte förenligt med kenyansk lag. Så att därför bildade då föreningen den här stiftelsen och vi bröt oss loss från den kommunala skolan som var alldeles intill. Ligger alldeles intill vår skola. Och då är stiftelsens skola heter St. Christine Education Center. Den har fått ett långt namn på grund av lite olika omständigheter. Men den blev då en egen privatskola. Och syftet med den skulle då skrivas in. Det är alltså en non-profit school. Det är en icke-vinstdrivande friskola, kan man säga, som vi pratar så mycket om här i Sverige. Vi har alltså inte någon vinst av att vi har den här, utan den är helt driven utav svenska pengar idag.
Och hur funkar skolväsendet då i Kenya? Får ni någon typ av bidrag från alltså kommun eller stat? Är det obligatoriskt med skola? Det kan ju inte vara då. Eller hur funkar det liksom?
Ja, officiellt är det obligatoriskt att gå i skolan för alla barn. Man börjar när man är 7 i skolan, men sen har man också ett par år innan som man går i förskoleklass. 2 år i förskoleklass från 5 års ålder. Och sen går man i skola tills man är, ja, till i 6:an, då är man 12-13 så. Och sen nu har man lagt till, man har ett helt nytt skolsystem nu som började tillämpas i år, 2024. Så allting är väldigt nytt och lite annorlunda och lite svårt att komma ihåg hur det ser ut för mig också, så även om jag försöker att sätta mig in i det här ordentligt. Men i Kenya så är det obligatoriskt som sagt var, men man har inte så särskilt våldsamt noggrann uppföljning utav att det är så. Därför kan barnen ju, de små barnen, få glida ut lite grann. Mm.
Man kan väl säga att när vi började, då var det ju så att vi hade förskoleklass. Mm. Det hade man inte. Nej. På de andra skolorna. Så vi var föregångare, kan man säga. Och sen är det, ska man gå i skolan i Kenya, som är obligatorisk, så måste man kunna betala för en skoluniform. Och det kunde man inte då. Idag ser det annorlunda ut, men då kunde man inte det.
Så att det innebar förstås att det var massor av barn som inte kunde gå i skolan för Absolut. Att man inte hade råd att betala. Men skolmat och sånt där, hur är det med sånt i kommunala skolor då? Eller hur?
Det finns ingen kommunal skolmat.
Nej.
Utan barnen går hem och äter, om de har något hemma att äta. Men de går ifrån skolan i alla fall. Medan då vi bestämde ganska snart eller direkt att vi skulle servera barnen frukost och lunch. Så de får skolfrukost klockan 9 ungefär. Och sen lunch mitt på dagen. Och då är det väldigt enkel mat.
Mm. Och det, vad jag förstår, gröt eller vad kan
ja,
det vara?
Ja, det är porridge. Och porridge är en hirsgröt, en ganska lös gröt som man dricker. Mm. I
men,
muggar.
Men det är ändå någonting de ja. Får i magen. Ja.
Väldigt näringsrikt och gott, tycker jag.
Mm. Ja, och berätta lite mer om den här skolan. Då. Hur många barn är det?
Idag har vi 370 barn från förskoleklass, 2 stycken. Och sen 1:an till och med 6:an. Och sen har vi nu en 7:a i det nya skolsystemet. Som ju är uppdelat i liksom flera avdelningar. Förskoleklass, primary school, grundskola och sen är det fortsättning 3 år på den 7:an, 8:an, 9:an. Och då har man gått ut hela grundskolan. Och då kan man söka in till gymnasieskola. Vi har 25 anställda, varav de flesta är lärare. Alla är behöriga, det vill säga de har gått en lärarutbildning. Vi har vaktmästare, en handfull, för vi behöver också nattvakter.
Är det så?
Ja.
Och vad är det man vaktar för? Är det för djur eller för människor? Eller vad är det?
Det är nog mest för tjuvar.
Ja.
Och de är oftast människor.
Det är datorerna de är ute efteråt kanske?
Datorer och saker som finns möjligen de kan. Mm. Vi har haft ett antal inbrott.
Ja, vad tråkigt. Ja. Och då är det kenyanska lärare då som ja. Jobbar där.
Mm. Och det är ju det kenyanska skolsystemet som vi följer.
Och vilka ämnen är det som är viktiga där då?
Ja, det är precis som här att alla ämnen är viktiga och räknas ihop. Men de allra viktigaste tycker lärare och elever, det är matematik, engelska och Kiswahili, alltså språk, typ. Det andra språket då, som är det officiella språket. Sen har man också kristendom, social studies, alltså SO-ämnen. Man har också naturvetenskapliga ämnen. Men vi har också, och det trycker vi på väldigt mycket, och det har vi haft ända sedan början, obligatoriskt för alla barn att vara med i de praktiska estetiska ämnena. Idag är de många fler än när vi började, för då hade vi mest bara sång och dans och musik och lite idrott. Idag har vi också hemkunskap, odling. Man odlar majs och bönor. Och det gör man och använder i köket i skolan. Då.
Så att, sen odlar vi ju lite typ grönkål.
Ja.
Och den är också väldigt bra för barnen.
Mm. Så det får de äta då? Mm. Ja.
Oh, ja.
Mm.
Så de deltar i matförsörjningen kan man säga. Vi hyr mark, ganska stora områden idag, ifrån det allmänna. Och där odlar vi majs och bönor och sötpotatis. Ja. Och den här kålen som heter sukumawiki.
Och barnen då, det är ganska spritt vad det gäller flickor och pojkar och åldersgrupper och så.
Vi har ungefär lika många pojkar som flickor. Och det är ju bara the most needy, de som verkligen behöver. Som inte har någonting annan möjlighet att få skolan.
Söker man till den här skolan? Är det en uttagningsprocess? Ja. Hur funkar det? Berätta.
Det kan du berätta.
Jo, man söker till skolan. Och då gör man det ganska tidigt. Skolåret börjar ju i januari. Och då på hösten i oktober någon gång, då kan vårdnadshavare komma till skolan och hämta en ansökningsblankett. Man har ju inga internetansökningar utan man har papper och penna. Och så skriver man in barnets namn och när de är födda. Och att man vill gå då, att låta barnet gå i St. Christian's School. Och sen ska detta kollas utav chiefen. Chiefen är alltså en slags, vad ska vi säga, ledare i byn. Och han känner alla familjer, vet hur de har det och vet vilka de här barnen har, vilka föräldrarna var. Om nu båda föräldrarna är döda eller om en förälder är död. Och sen känner de till alla familjer så att de vet att det är okej. De intygar att det här barnet har verkligt stora behov. Sen måste man ha med sig en födelseattest. Och det finns för alla barn. Det finns registrerat när de är födda och så. Även om föräldrarna då är borta. Där står väl också att någon förälder är borta. Så att sen när ansökan är inlämnad. Och det brukar vara en stor hög. Så då är det en grupp ifrån skolan. Det är rektorn, det är en förskollärare och sen är det en till lärare som är uttagningskommitté kan man säga. Och de går igenom alla ansökningar och sen tar de ut 35 barn. Det kan vara hundratals som söker.
Oj, ja, så det är många som inte får komma alltså.
Ja. Sen försöker också andra komma med som visst har möjligheter att gå i skola. Alltså där föräldrarna finns kvar och därför att skolan har så fantastiskt bra resultat. Och det är väl det som lockar många.
Men jag tänker, den här processen, alltså det är ju... Känner ni att ni kan lita på processen? Jag tänker, det är ju ändå ett land med liksom korruption och sådär. Alltså det gäller ju att att ingen kan näsla sig in då som inte har rätt att gå här.
I början tycker jag att då hade vi lite problem med det, eller hur Kerstin?
Ja, vi hade en hel del problem. Men det är ju också så att vi har varit där nere ganska många gånger just vid den tidpunkten. Jag själv har varit med när de har tagits ut. Och då kan man nog se och konstatera att de alla behöver. Men självklart, alltså man kan aldrig vara säker på någonting. Men om man säger att de allra flesta verkligen är de som behöver det mest.
Mm. Har det hänt att ni gör hembesök och sådär också?
Nej.
Inte vi.
Nej, men det är kanske andra som gör
det.
Ja,
det är möjligt. Mm. Idag har vi dessutom en grupp till som är... kan man säga, ett slags stöd för skolledningen. Vi har en grupp som vi kallar för senior team. Och det är en grupp av äldre invånare i byn. Två av dem har varit, en har varit rektor, en har varit lärare och sen är det en annan sån här, vad ska vi säga, förtroendeperson som alla har förtroende för, som också lägger sig i den här intagningsprocessen och tittar igenom så att det verkligen går rätt till. Det är väldigt viktigt.
Vi kan väl också säga att vi har ju varit där väldigt mycket i början. Innan det fanns internet och så, på det sättet som det gör idag. Det vill säga, idag kan vi följa bokföringen på ett annat sätt. Vi kan följa var pengarna går direkt via banken. Det kunde vi inte då, utan då var vi tvungna att vara där nere en hel del.
Just det,
för att vara säkra på att pengarna går rätt. Mm. Men självklart, det är korrupt.
Mm. Och jag antar då, de som söker hit, de vill ju att, så att säga, barnen ska få gå. Har ni märkt att det har varit något motstånd gentemot den här skolan? Jag tänker de här familjerna då som, så att säga, var tvungna att släppa ifrån sig barn som de kanske hade som liksom gratis arbetskraft. Då. Har ni märkt det någonting?
Jag kan inte säga nu. Inte nu, absolut inte nu, men i början fanns det en viss skepsis mot hela projektet. Liksom, vad ville vi egentligen? Vad var vi ute efter? Och tänkte vi stanna där och vara där? Eller tänkte vi, som många andra projekt som vitingar startar, så tar det slut efter ett år eller två? Var det någonting de skulle liksom omfamna, eller skulle de säga nej, vi klarar oss? Men jag tycker att med tiden så har förtroendet från byns invånare växt. Och vi var väldigt noga med i början att försöka träffa alla som var intresserade av vad vi ville för någonting. Vi träffades under det stora trädet på skolgården. Ett jättestort träd med mycket grenar. Där kunde vi sitta i skuggan och ta emot, eller inte ta emot, utan där kunde vi samlas med byns invånare och prata. Och här var ju Odada en väldigt viktig person, därför att han var född här. Honom kände de, och honom hade de förtroende för. Han var viktig, han hade varit hövdingens son tidigare. Han var det, född så.
Och han kunde språk också.
Ja.
Men på den här skolan nu, man pratar eleverna engelska, eller det är både och, både sitt eget språk och engelska då, eller hur funkar det?
De pratar tre språk, kan man säga. Engelska är skolspråket, swahili är det andra språket, det som är det andra officiella språket i Kenya, i hela Östafrika förresten. Men sen har de också sitt stamspråk. De tillhör en stam som heter Luo. L-O-U. Och det är en stam som är ganska stort utbredd i västra Kenya och i Uganda, södra Uganda. Så att de har ett eget språk. Och där får man inte prata i skolan, alltså som har som officiellt skolspråk. Men barnen pratar ju det med varann, och alla lärare och alla som jobbar där gör ju det till vardags, så att säga.
Mm. Och hur sker finansieringen då av skolan?
Kerstin. Ja, finansieringen sker genom föreningen Kisumu, som samlar in pengar helt enkelt. Och det är en medlemsförening, så medlemmarna betalar en peng. Man kan säga så här, ungefär minst 200 kronor i månaden. Men betalar man 50 så går det också bra.
Mm.
Alla pengar är värda någonting.
Man blir liksom månadsgivare då generellt.
Ja, precis. Mm. Mm. Och sen är det ju så här att är det någon som vill betala eller bara köpa någonting, eller bara tycker att det här är ett bra projekt, då kan man swisha pengar, man kan ge pengar med kort och allt möjligt som ges idag.
Mm.
Men sen har vi ju också de som har varit sponsorer och är sponsorer. Bland annat Handelsbankens fadderbarnsfond. Men vi har haft Rotary, och Rotary var väldigt viktig i början, för de kunde ge oss en hel del pengar som gjorde att vi kunde starta på ett bra sätt.
Och bygga upp skolan, ja, att kosta.
Det kan man verkligen säga. Och sen finns det också en hel del andra utomstående som har bidragit med en hel del pengar. Men idag, det blir svårare och svårare idag.
Är det så? Det, ja. Vad beror det på då? Eller vad är
man kan väl säga att medlemsskaran har minskat.
Hur många månadsgivare har ni ungefär?
Vågar inte svara på det. Det har jag ingen koll på. Men man kan se, vi alla blir äldre och man håller ju... Alltså, man ser också att det behövs i Ukraina. Man ser också nu att det behövs i Gaza. Det vill säga att de som förut kanske har gett oss pengar, inte varit månadsgivare men gett oss pengar, har känt att de går över till andra. Så det är svårare idag att jobba upp där. Och att vara medlem är inte riktigt så populärt idag som förut.
Nej, det, alltså, precis det här med Föreningssverige, det tillhör ju liksom er vår generation.
Ja.
Ungdomar är ju inte medlemmar i föreningen
inte
på samma
det
sätt.
Och det märks absolut.
Ja, ja det är tråkigt. Ja.
Så är det ju. Men sen gör vi ju också såna här insamlingar som just för julmarknader, men också andra tillfällen som ges är vi med på att försöka samla ihop.
Och där är det nog ni som är medlemmar som själva har suttit och stickat och
ja, vi har en som är väldigt duktig på det. Hon heter Bitte Brasco och jobbar som 17 med att sticka, sy och få massa olika idéer.
Ja,
som hon genomför.
Ja, det var väldigt, väldigt fin mössa som jag köpte, ska jag säga.
Sen har vi ju haft gjort halsband och armband och så själva. Där vi har fått pärlorna nerifrån Nairobi. Så att det finns många olika sätt att samla ihop pengar på.
Vi kan väl lägga till, vi hade för ganska många år sedan så har vi haft ganska stora evenemang kan man säga. Musik och sång och samtidigt och insamling. Bland annat i Årsta kyrka och vi försökte här i Tyresö men det gick inte så bra. Men det var inte på grund av Tyresö utan det var nog på grund av oss själva att vi inte riktigt orkade dra hela lasset. Men det är ju också ett sätt att ge ta ett litet inträde för någonting. Och att man får en upplevelse istället.
Ja, just det. Precis. Så känner ni en oro nu för att det kan vara så att ni måste dra ner på verksamheten?
Vi kan ju se att vi minskar pengaflödet in, minskar kraftigt på det sättet.
Men vi har som alla andra skolor även i Sverige fått dra ner på vissa omkostnader. Bland annat det här med mat, men det tycker jag man har fixat så bra i och med att man odlar allt som går åt, majs och bönor. Och sen bidrar också vårdnadshavarna idag med en a tin of maize. En tin, det är ungefär kanske ett par liter, par kilo majs varje termin. Så barnen kommer med det till skolan och sen så lämnas det till köket. Och på det sättet har ju matkostnaderna minskat ordentligt.
Nu har ju ni som sagt varit igång då i mer än 20 år. Då har ju ni förstås kunnat se också hur det har gått för en del elever. Kan ni berätta?
Man kan väl säga att det har, för några har det gått väldigt, väldigt bra. Det vill säga att de har gått ut just nu universitetet till och med.
Oj, vad roligt.
Och en är mikrobiolog. Så skolan har ju gjort under. Man kan också se att det är väldigt svårt för när de har slutat skolan så ska de gå till secondary, typ vårt gymnasium. Men det kostar. Och där blir det ju kärvt för dem. Men då kan man söka stipendier, man kan hitta donatorer och sponsorer och väldigt ofta här i Sverige. Och för väldigt många går det ju bra. Men även om man bara säger jag, men även om man har gått ut vår skola så har de ju fått en start för livet som de aldrig skulle kunnat få förut. Och de har fått en glädje att se barnen där nere. deras ögon när man kommer. Alltså de, den glädjen, det är omöjligt att inte känna en stor lycka inombords för. Det är otroligt att se.
Vi kan väl säga det att de som gick ut nu, det var den sista klassen i det gamla skolsystemet. Det som, och då gick de ut åttan och de gick ut sin grundskola. De skulle ju, de flesta utav dem, eller några utav dem, kanske hälften, normalt gå till någon gymnasieskola. Men då måste de ju betala en avgift. Det här året, den här omgången, där är det 98% utav våra barn som gick i åttan, eller ungdomar ska man väl säga, som gick vidare till secondary school, alltså till gymnasieskola eller till yrkesskola. Två av dem gick till yrkesskola och 35 till gymnasieskola, teoretiskt gymnasium.
Vad kostar det då att gå på secondary school? Vilka avgifter handlar det om där då?
Mycket olika, beroende på vilken secondary man går i.
Det kan ligga mellan kanske en svenska pengar, 2000 om året, upp till astronomiska summor.
Riktigt fina skolor då förstås. Ja, det är som,
ja precis.
Men man har ett helt annat intagningssystem i gymnasieskolan i Kenya. Där är det gymnasieskolorna som väljer elever. De väljer vilka de vill ta in. Och är de riktigt, riktigt duktiga från vår skola så kan de få chansen att få gå på en jättefin skola. Men det gäller ju att de då får sponsring eller något scholarship.
Just det. Och betyg då? Har man det ifrån de minsta klasserna eller när börjar man ge betyg i Kenya?
Hela vägen.
Hela vägen.
Men man har inte betygssystem förrän man kommer till gymnasieskolan, alltså som vårat, med A och B och C och så. Utan man har poängsystem och då ska man nå en viss poäng för att då ha väldigt högt betyg, kan man väl säga, högt omdöme. Över 400 poäng så är man riktigt duktig i grundskolan.
När man ger till olika organisationer så är det ju alltid så att många funderar ju över hur mycket pengar som försvinner i administration och sådär. Hur ser det ut hos er?
Den är minimal.
Därför att det är ideellt.
Ja, precis. Ja. Det är ju internetuppkopplingar, hemsidor och typ av ekonomiskt system. Jag tror det sista var 2%. 1,5-2%. Så
väldigt lite alltså.
Mycket lite.
Och gränsen för att få ha 90-konto, där ska alltså administrationsavgiften vara 25%.
Ja, precis. Och det är en viss skillnad.
Det är en viss skillnad.
Ni har inte tänkt på att ansöka om 90-konto? Eller
många,
det kanske så.
Många gånger, och vi har ansökt om det och vi har kommit med. Men vi är en för liten organisation för att få någonting.
Ja, okay.
Alltså, det har ju varit. Vi hade hoppats att det skulle ge någonting. Men det är ju större kostnader än intäkter.
Ja, precis. För det ska säkert kollas på olika sätt.
Inte
och sådär.
Bara det, utan det är de stora organisationerna. Man ska vara med i ytterligare en insamlingsorganisation. Och administrationen kostar jättemycket. Så det var inte möjligt.
Nej, förstås.
Vi kan väl berätta också att vi har försökt nere i Kenya. Tanken var ju att kenyanerna skulle ta över det här.
Ja.
Men det har varit väldigt svårt.
Svårt att få ekonomisk sponsring.
Och vi har försökt på alla möjliga sätt. Och under en period så hade vi stora golftävlingar i Nairobi. Mycket spännande och mycket roligt. Det gav lite grann, men vi orkade inte med det till slut.
Nej.
Man kan inte hålla på det sättet.
Men ni får inte något som helst bidrag från stat eller kommun där nere? Nej.
Fast det börjar att öppnas en liten dörr mot den regionala administrationen, utbildningsadministrationen, där som ligger nära oss, som man säger, i västra Kenya. Där man säger att kanske vi kan bidra med några lärare till förskoleklassen. För att de har rådighet över den delen utav skolsystemet. Men när det gäller grundskolan så har de inte det, utan då måste vi vända oss till utbildningsdepartementet. Och där är det ju nobben. Mm. Det finns inte någon möjlighet.
Nej.
Däremot skulle vi kunna ge bort skolan till det allmänna, så att säga. Tycker de.
Ja, just det, med en redan upparbetad skola. Ja, men då skulle ni ju liksom inte veta hur det blir sen. Då kan ju de göra vad de vill med det. Lägga ner eller, ja.
Så är det ju.
Mm,
absolut.
Och jag antar att eleverna där nere, jag tänker här i Sverige så det ju, läser vi dagligen om elever som inte vill gå till skolan. Det är många som är hemma, man pratar om sådana här hemmasittare och sådär. Här antar jag att det ser ut på ett helt annat sätt.
Det gör det verkligen.
Är man hemmasittare så är det nog någon som tvingar en att vara hemma i så fall och jobba. Men annars så är det, kommer alla alltid, om de inte är jättesjuka. Mm.
Det här att vi ger dem mat 2 gånger per dag, det har ju gjort en lättnad hemma. Och det betyder att de släpper iväg barnen på ett helt annat sätt.
Mm, det är
än
klart.
De skulle gjort det annars.
Ja.
Så det, maten, ja, dessutom har vi ju sett att det ger dem så mycket mer möjlighet att bli hälsosamma, så att säga. Så att de gör bättre ifrån sig i skolan. Det märktes när vi, från början hade vi bara frukost. Och sen la vi till lunchen. Och det blev en väldigt stor skillnad.
Tyckte lärarna.
Ja. Och hur lång är en skoldag då?
De börjar vid 8 på morgon. Men är ofta där 7. För att de gillar att gå till skolan. Och sen får de frukost efter någon timme. Och håller på fram. De minsta barnen som är 5-6 år, de går till 1. Och de andra till 4 ungefär. Så det är ganska långa dagar.
Mm. Ja, och om man hör det här programmet och är intresserad av den här föreningen Kizomo och vill bli medlem eller ge pengar, hur gör man då? Ni har en hemsida.
Vi har en hemsida som heter www.kizomo.se.
Och det är Kizomo,
ja.
Uttalat. Eller det stavas så, men det uttalas O då. Ja.
Precis.
Kizomo.
Mm. Ja,
och så har ni...
Där finns alla uppgifter och möjlighet både till Swish och betala på annat sätt.
Mm. Och vi kommer också lägga ut de här uppgifterna i det här programmet då.
Det låter.
Ja. Mm. Ja, ni har lite utmaningar framför er, men jag tänker att det är en fantastisk verksamhet verkligen som ni bedriver där nere.
Det är fantastiskt.
Mm.
Det håller jag med om.
Hur ofta åker ni själva ner och hälsar på? Tittar till?
Ja, jag var nere i september senast. Och jag har tidigare under de här drygt 20 åren har jag varit nere åtminstone en gång per år. I början var vi väl nere 2-3 gånger varje år. Och sen ska vi väl säga också att de resorna, de bekostar vi själva. Resor och uppehälle. Och för att vi tycker att alla pengar ska gå till barnen och till deras skolgång. Så att jag tror att jag har varit nere 25 gånger eller något sånt.
Oj.
Lite mer.
Jag tror att jag har varit nere ungefär 10-12 gånger. Så är det.
Ja. Och då är ni nere några veckor förstås.
Då blir det så.
Ja.
Men det är spännande, det är roligt. Och det är glädjefyllt.
Vi kan väl säga det att alla svenskar som vi pratar med och som är intresserade av inte bara föreningen men utav skolan och nyfikna, de brukar vi säga, häng med ner så får ni se hur det fungerar och se om ni vill vara med och sponsra. Och jag tror att vi kan räkna med att ungefär 150 svenskar har varit där nere. Följt med på resor som vi har gjort. Och då gör man ju inte bara resor till skolan utan då gör man resor i landet. Åker på safari, kanske ner till kusten. och gör lite annat. Och det arrangerar vi också då för de som vill göra det.
Mm. Ja, det är ju fantastiskt. Då får man ju också liksom lite mer känsla för det.
Ja,
och se vad pengarna går till.
Mm. Får jag lägga till en sak som jag tycker vi har glömt? Och det är våra lärare. De är totalt dedikerade för sin uppgift. De ser sina barn som sina egna barn. De gör ett helt strålande arbete. Och om det inte funkar riktigt, då sätter de sig tillsammans och funderar på hur ska vi kunna se till att det här barnet lyckas bättre. Och det har de gjort helt strålande. De är helt otroliga.
Mm, vad roligt. Ja. För det är klart att även där så finns det naturligtvis barn som har olika förmågor och fallenhet och sådär.
Dessutom så sjukdomar. Malaria, då får de starka tabletter. Det kan slå ut hörseln. Det finns många sådana här saker som gör att det blir extra svårt. Men de är helt otroliga lärarna.
Mm. Vad roligt. Ja, tack så mycket får jag säga till er då.
Tack.
Ulla Sturius och Kerstin Lindberg.
Tack.
Tack så mycket för att ni ville komma hit. Och ni representerar alltså föreningen Kisumu som har och driver en fantastisk skolverksamhet i västra Kenya. Och jag som sitter här, jag heter Katarina Johansson Nyman och ni har lyssnat på Radio Tyresö.